Ja, jag fick ju uppgift att inleda en ny predikoserie idag, och det är min tanke att vi under några söndagar tillsammans skulle se på det som på svenska kallas för nådens läror, från engelskans Doctrines of Grace. Det vill säga kalvinismens 5 punkter. Och för er som är bekanta med detta så vet ni att på engelska kan man bilda akronymen TULIP. Och den första av dessa, från den första bokstaven i dessa 5 punkter. Och den första av dessa punkter är total depravity of man, det vill säga människans totala fördärv. Och det är där vi ska börja. Jag vill dock gärna säga att denna predikan kommer inte att följa det normala sättet att undervisa om människans totala fördärv. Läser du en bok om detta ämne så kommer du sannolikt att läsa om det mest det vanligaste bibelställningar som talar om detta ämne, och se genomgående genom hela Bibeln hur denna sanning presenteras om och om igen. Och detta är en bra idé om du ämnar att få en systematisk förståelse för detta ämne. Men jag däremot kommer inte att följa denna struktur, utan istället kommer vi att titta på ett bibelställe, och utgående från detta så ska vi förstå hur Bibeln tar ursprung ur vår egen synd, för att tala om att vi är totalt fördärvade. För de som vill ha en mer heltäckande och kanske mer pedagogisk förståelse av detta ämne, så finns det en uppsjö av litteratur att vända sig till, och det rekommenderar jag gärna att ni gör. Så mitt mål är alltså att vi låter den heliga ande undervisa oss och tillrättavisa oss genom den bibeltext vi idag ska titta på. Vi ska låta bibeltexten tala till oss direkt genom i dess sammanhang, som man alltid bör närma sig Guds ord, såväl i den privata studiekammaren som när vi samlas tillsammans i gudstjänst. Så det är min bön att vi alla ska bli rikligen uppbyggda, tillrättavisade och överbevisade om sanningen genom den heliga andes närvaro och vägledning. Så dagens text, och jag ber er alla öppna upp era biblar och slå upp detta bibelställe som ni har det framför er, är Psalm 51. Bakgrunden till Psalm 51 är Andra Samuelsboken, kapitel 11 och 12. Där handlar det om hur David, den Israels gudfruktiga konung, som regerade under 40 år, cirka årtusen före Kristus, han begår äktenskapsbrott med en kvinna vid namn Batseba. Hon blir som ett följd av det här gravid. Och för att täcka över den här synden så kallar David hem hennes man, hetiten Uria, som är ute i krig och strider för Israel mot grannlandet Ammon. Det här gör han då för att försöka få Uria att ligga med sin hustru, och så dölja att det är David som har begått äktenskapsbrott med henne. Men han vägrar att gå hem till sin hustru så länge Israel är i krig. Och då inser David att han måste ta till ett annat knep. Så i list skickar David tillbaka Uria till kriget och ser till att få honom där dödad genom fiendens svärd, genom att sätta honom på det mest farliga stället i striden. Efter att Batsebas sorgetid är över så låter David ta henne till sin egen hustru, och så ändå till slut döljer över sin synd att han har begått äktenskapsbrott med henne. Och detta då utöver det flertalet hustru som David redan från tidigare hade. Så för allt detta onda sänder Gud profeten Natan till David för att skarpt tillrättavisa honom och låta honom få veta vad som måste ske på grund av denna handling. Detta innebär att den son som föds av Batseba kommer att dö. Och det är i detta sammanhang vi kommer till Psalm 51. Denna psalm är ett uttryck för Davids ånger över sin egen synd. Få psalmer behandlar på ett så ödmjukt sätt psalmistens insikt i sin egen synd. Vi ska gå igenom verserna 1-12, eller 1 Tim 10 blir det i den engelska bibeln. Där vill jag att vi ska se Davids brustna hjärta, hans insikt om hans synd, hans syndiga natur och jämförelsen med den, jämförelsen med Guds helighet. Så detta är också orsaken till att denna psalm kanske är en av de svåraste att ge en utläggning av. När man närmar sig en text som handlar om ens egna natur, om synd så fastetsad inne i sig själv, i det innersta av människan, och man ser att resultatet av detta är mord, är äktenskapsbrott, då är det svårt att i nästa stund ställa sig upp och tala för Gud. Vi läser om hur Jobb i Jobs bok, där han får insikt om sin syndiga natur, hans reaktion är att lägga handen framför munnen och inte tala mer. Och Jesaja, profeten Jesaja, när han i en syn såg Herren sitta på sin tron, hans reaktion var att han reagerar med förskräckelse över och säger att han är en man med orena läppar. Vem är jag, förgås, är hans ord. Och C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, skrev i sin kommentarserie över Saltaren Davids skattkammare att denna psalm var en psalm som han länge sköt upp arbetet med. Hans förklaring var denna: en sådan psalm kan man gråta över, man kan uppta den i själen, den kan utandas på nytt i tillgivenhet. Men att kommentera den, var finns den som i sitt försök att göra just detta inte annat kan än rådna över sitt nederlag? Men här står jag nu och ska göra just detta, så hjälp mig Gud. Nu kanske någon undrar vad det är som gör just denna psalm så förkrossande för en människa. Och det är en sund undran. Detta är det första steget i den gudstjänst som Gud vill ha. Vers 19 säger: det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Och jag vill nu att vi öppnar våra biblar ifall ni inte redan gjort det. Slår upp samtidigt att tillsammans med den ödmjuka ande ska vi lyssna till det som den heliga ande har att säga till oss genom kung David. Vi ska läsa hela salmen, alla 21 verser, eller 19 verser om du har engelsk bibel. Psalm 51. Jag får upp den här. Förkörledaren, en psalm av David, när profeten Natan kom till honom efter att ha gått in till Batseba. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från din skuld, rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med sop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt det ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning. Och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskuld. Gud, du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör gott mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få glädjas åt rätta offer, brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare. Så från bakgrunden till denna psalm vet vi att Davids synd var mycket, mycket svår. Den bestod i sexuell omoral och i blodskuld. Profeten Nathan liknar den vid den rike mannen som äger många får och boskap i stor mängd. Han kommer och tar den fattige mannens lamm, det enda han har. Och detta är en stöld. Mycket, mycket fräck stöld. Också detta är synd. Och denna stöld kommer från ett begär till en annan mans hustru. Det bör nämnas att för dessa synder, äktenskapsbrott och mord, finns det ingen förlåtelse. Ja, ingen försonande offergåva i Mose lag. Dessa synder skulle bestraffas på ett mycket enkelt sätt med döden. 5 Mosebok 22:22 säger följande om äktenskapsbrott. Om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru, ska de båda dö. Både mannen som låg med kvinnan och kvinnan. Du ska skaffa bort det onda från Israel. Och 4 Mosebok 35:30 talar om överlagt mord på följande sätt. Men om någon blir hatisk mot sin nästa, så att han dödar honom med list, ska du gripa honom även om han är vid mitt altare. Han måste dö. Så inga offer, ingen ersättning, ingen gottgörelse, ingen uppoffring kunde betala skulden för Davids synd. Han kunde tillsammans med profeten Mika ha utropat: glädje sig Herren och tusentals bockar och 10 000 floder av olja, ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ. Nej, inget av detta är tillräckligt. David själv inser det, han bekänner i vers 18: slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. David var i behov av Guds förlåtelse, men visste att det inte fanns någon väg därtill genom lagen eller genom gärningar. Så det vi ser här i de inledande verserna av denna psalm är hur David närmar sig Gud. Vi ser Davids sökande efter förlåtelse. Skulle han hitta den hos sin Gud? Genom laggärningar var det ju inte möjligt. Så de 2 första verserna talar om detta närmande. Här ser vi hur David talar till Gud och nämner hans nåd, hans godhet, hans barmhärtighet. Han talar om att bli tvättad ren. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. Därefter fortsätter han i de följande verserna att först bekänna sin synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det vill säga, han bekänner att han är medveten om sin synd och han försöker inte längre dölja den. För det andra bekänner han att hans synd verkligen är synd. Mot dig, just mot dig har jag syndat. Är ett konstaterande av att det som David har gjort är synd enbart i ljuset av Guds lag. Därför är det mot Gud David bekänner att han har syndat. Och för det tredje, och detta är viktigt, bekänner David att hans synd bottnar i hans egna natur. Ja, med skuld blev jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Detta är inte en beskrivning på att David är född till följd av äktenskapsbrott, utan en bekännelse på att han aldrig har existerat utan synd. Redan i livets första ögonblick när hans DNA formades och hans första celler skapades, bekänner David att han var en syndare i Guds närhet. Och detta innebär det som teologer brukar kalla för läran om människans arvsynd. Korthet handlar arvsynden om Adams första synd, då han åt av den förbjudna frukten, vilket ledde till syndafallet. och dödens entré in i världen. Men den omfattar också alla människors syndiga tillstånd på grund av sitt förhållande till Adam. Och detta är också orsaken till att alla människors moraliska fördärv, och till att de är befläckade med synd redan i livets första ögonblick. Så till näst bönfaller åter David Gud att han ska tvätta David ren så att han blir vitare än snö. Vers 9. Med andra ord vädjar David till Gud att han ska få sina skulder strukna, utskuldade, satta ur kraft, så att det inte längre kan vittna mot honom och inte längre kan få honom dömd för den synd han har begått. Istället vill han höra fröjd och glädje och få möjlighet att jubla. Vers 10. Vers 11. Utplåna all min skuld är ett definitivt och slutgiltigt avskrivande av all den bevisbörda mot David, så att han inte behöver ta straffet för sin synd, det vill säga dödsstraffet. Ett förlåtande av synd en gång för alla. Men hur skulle detta ske? Inte kan väl David, trots sina många goda gärningar, trots att han var en Guds kallad, att han var efter Guds eget hjärta, som Bibeln säger, inte kan han väl trots detta, trots sitt ärliga sökande efter Gud, få alla sina synder utstrukna? Inte kan väl Gud ge efterkall på sin lag som säger att sådan synd behöver bestraffas med döden? Nej, detta är inte en möjlighet. Och Hebreerbrevet 9, vi kommer att titta på det lite närmare, säger i vers 22, så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det som alltså behövs är blod. Endast genom blodsutgjutelse fås förlåtelse. Tredje Mosebok 17:11 säger, för kroppens liv är i blodet, och jag har gett er det för altaret, för att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Och det är detta som David förstår. Det är detta han tar fasta på. I vers 9 i den svenska bibeln, 7 i den engelska, säger, rena mig med isop, så att jag blir ren. Detta är nyckeln. Vad är det som isop representerar här? Isop omnämns i Moseböckerna, först i samband med Israels uttåg ur Egypten. Där används det för att stryka blodet från påskalammet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna. Så att då Gud gick igenom Egyptens land och slog alla de förstfödda i varje hus, så såg han blodet på träet och gick förbi det hus där han såg blodet. Han såg att någons blod hade utgjutits här, och här behöver inte straffet, det vill säga dödsstraffet, utkrävas. Det används också för att stänka blod på den som har blivit botad från en smittosam hudsjukdom. Inte en lungsjukdom men som covid-19, men en hudsjukdom. Och den används också vid reningen av det som blivit orena av att röra vid en död människas kropp. Så med detta åtanke så kan vi läsa Hebreerbrevet 9 tillsammans. Här förklaras denna rening och vad den symboliserar. Hebreerbrevet 9, börjandes i vers 18. Därför instiftades inte heller det första förbundet utan blod. När Mose hade förkunnat lagens alla bud för hela folket, tog han blodet av kalvar och bockar tillsammans med vatten, tjalakans röd ull och isop, och stänkte det på både själva bokrullen och på allt folket. Han sade, detta är blodet för det förbund som Gud har befallt er att hålla. På samma sätt stänkte han blod på tabernaklet och på alla gudstjänstföremålen. så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. I sop är alltså det medel som används för att rena med förbundsblod. Detta förstår David. Man kan alltså uttrycka Davids bön på följande sätt: rena mig genom blodet, förlåt mig och se på mig som ren i kraft av blodet från den som har dött och utgjutit sitt blod. David trodde på Guds löfte om rening genom blod. Men vems blod? Bockars och kalvars blod? Låt författaren till Hebreerbrevet svara på den frågan. Fortfarande kapitel 9, vers 11-14. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockas och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på det orena och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och detta gör att denna psalm är Kristuscentrerad. Även om inte David kände till vem Guds ande pekade på genom de många offren i Gamla testamentet, genom all den blodsutgjutelse som skedde, genom den lag som hade kommit till den genom Mose, så höll han fast vid hoppet om att Gud har makten att rena genom sitt dyrbara offerlands blod. Genom Jesu Kristi blod som utgöts på Golgata kors. Jesus Kristus som genom sitt offer utplånade synden en gång för alla, för alla sina heliga, för sitt utvalda folk. Hebreerbrevets författare säger: Kristus blev offrad en gång för att bära mångas synder. Ja, också Davids synd. Också hans äktenskapsbrott. Också hans mor. Så blev David renad. Och det är detta vi ser honom sätta sin förtröstan till. Men på vilket sätt är då Davids synd relevant för oss? Jag vill att ni ska förstå att denna psalm handlar om oss alla. Det är David vi läser om här, men det finns inget i hans bön som är irrelevant för oss. Jag vill att vi ska förstå att jag och ni, vi alla är dessa syndare. Vi är skyldiga till döden. Vi måste söka rening genom Guds offerlands blod. Och nu kanske någon protesterar och säger: jag har då inte begått äktenskapsbrott. Jag har aldrig varit med i någon mord. Nej, denna psalm handlar om David. Och det är han som bör straffas. Om detta är din omedelbara reaktion, så vill jag påminna dig om bakgrunden till denna psalm igen. Vem har inte blivit upprörd av att ha hört historien om Davids äktenskapsbrott och hans plan att få hetiten Uria mördad, röjd ur vägen? Vår reaktion när vi hör det är densamma som då David hörde historien om den rike mannen som kom och tog den fattige mannens enda lamm. Men hör profeten Natans ord i Andra Samuelsboken 12, vers 7: du är den mannen. Du är denna syndare. Du är den som behöver förlåtelse. Men nu säger du: när har jag begått äktenskapsbrott? När har jag varit delaktig i ett mord? Låt oss granska våra handlingar i ljuset av vad Bibeln har att säga om det. Så låt oss börja med äktenskapsbrott. Vad säger Bibeln om det? Och för det vänder vi oss i Jesu egen undervisning i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 27. Detta är rubärspredikan. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Detta syftar då igen tillbaka på Mose lag. Och det såg vi redan tidigare att det innebär att en man ligger med en annan mans hustru. Eller att för en kvinna att ligga med en annan man än sin egen. Och då kanske du säger i ditt hjärta, detta har jag aldrig gjort. Jag har aldrig legat med någon annan mans hustru eller kvinna, man. Men fortsätt att läsa Jesu ord i Matteus 5. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Menar du att du aldrig har sett på en annan kvinna eller man med begär än den som Gud har satt vid din sida? Eller om du är singel, har du aldrig haft begär i ditt hjärta? Jesu ord går direkt till roten av problemet. Äktenskapsbrott är inte enbart i handlingen, som i Davids äktenskapsbrott, utan börjar redan i hjärtat. Ja, du är denna äktenskapsbrytare, eftersom ditt hjärta avslöjar dig. Så hör det med mord då. Även här har Jesus oss någonting att lära i Matteus 5. Vers 21 säger: ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Också detta tar fasta på undervisningen i Mose lag. Där talas det ofta om hur man genom ett våldsdåd dödar sin broder. Men som vi såg tidigare är mord också något som kan ske genom list, genom en annan människa. Som i Davids fall, andra Samuelsboken 12:9 säger: du har dödat hetiten Uria med svärd. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Här kanske du pustar ut och säger för dig själv, detta här har jag aldrig gjort. Men var inte snabb. För Jesus fortsätter sin undervisning med följande: jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Gehenna används i Nya testamentet för att visa på den slutgiltiga domen för alla som inte är funna i livets bok vid den stora vita tronen på domens dag. Jesus menar alltså att den som får hat i sitt hjärta till sin broder kommer att kastas i helvetet för sin synd. Din vrede, ditt hat är mot hjärtat. Aposteln Johannes säger i första Johannesbrevet 3:15, som Daniel predikade åt oss förra veckan: den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Var finns den människa som aldrig orättfärdigt har hatat eller drivit vred på sin medmänniska och så gjort sig skyldig till mord? Den människan finns inte. Endast goda människan, Jesus Kristus, Guds offerlam, har undgått denna synd. Så vad har vi nu då kommit fram till? Att äktenskapsbrott och mord är något som börjar i hjärtat. Och att vi alla är skyldiga till detta. Vi står som David överbevisade om vår synd. Och vi behöver tillsammans med honom falla ner på våra knä och be om förlåtelse. Och även om vi inte gör det, och jag vet, så vet jag att vi alla är skapta med ett samvete. Ett samvete som aldrig upphör att anklaga och påminna om den synd vi har begått. Att vi är skyldiga inför Guds lag. Du kan försöka undertrycka den. Du kan försöka bedöva ditt samvete så att den inte längre ska påminna dig om alla dina synder. Och jag vet att det finns de som gör det, som inte bara det, utan undertrycker hela sanningen i orättfärdighet. Romarbrevet 1:18-20 säger: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga natur, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Så detta, allt detta är nu då en manifestation på det som kallas för människans totala fördärv. Och vad jag menar med detta ska jag förklara i 5 punkter. Så om detta är egentligen hela dagens ämne, om ni inte har lyssnat ända fram till nu, så är det nu ni bör lyssna. Nu bör ni koncentrera er. Så till att börja med, det här har inte någonting att göra med de 5 punkterna, utan det här kanske är punkt 0. Människans totala fördärv. Menas med människans totala fördärv menas inte att människan är så syndig som hon kan vara. Snarare är det så att Gud håller tillbaka en del av människans synd. Och det kunde vara mycket, mycket värre. Nej, det som menas är att människan är så total, så övergripande påverkad av den synd som finns i oss. Att det inte finns någon del som inte är befläckad av synden. Våra sinnen, vår vilja och våra kroppar är alla påverkade av ondska. Vi talar onda ord, vi gör onda gärningar och vi tänker orena tankar. Men det kunde vara mycket, mycket värre. Så första punkten. Vi är alla dessa syndare. Vi är alla fördärvade. Synden är så universell att det inte finns en enda skapad människa som inte är påverkad av den. Detta är tydligt i det faktum att vi tillsammans med David står som skyldiga för vår synd. Och vi behöver förlåtelse för vår överträdelse. Och i den Romarbrevet kapitel 3, vers 10 talar om detta. Vi kommer att titta lite på Romarbrevet 3 från och med nu. Där talar Paulus om alla folk, både judar och greker, det vill säga både Guds eget utvalda folk och alla andra. Om deras ställning inför Gud. Vers 10. Som det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Paulus ord är inte tvetydiga. Det döljer inte en djupare mening som egentligen säger att det finns några rättfärdiga människor. Nej, det är tydligt det som Paulus säger, att ingen rättfärdig finns. Detta faktum ser vi även hos Israels folk, Guds utvalda folk. Andra krönikeboken kapitel 6 säger: om det syndar mot dig och det finns ingen människa som inte syndar. Och ett av de främsta kapitlen i Gamla testamentet, ja kanske hela Bibeln, Jesaja 53, talar om Guds lidande tjänare och insisterar på att orsaken till att Kristus måste lida är denna, vers 6. Vi gick alla vilse som får. Vi var och en sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. För det andra. Vi har blivit så förmörkade i våra sinnen att Bibeln säger att vi har blivit oförståndiga. Romarbrevet 3:11 säger: ingen finns som förstår. Det här betyder alltså att vi är oförmögna att förstå, eftersom vi är oandliga. Vi kan inte ta emot det som kommer från Guds ande. Istället förefaller Guds ord vara för den oanliga människan som oförnuftigt, tokigt, dåraktigt, utan förankring i världen, i verkligheten, ja, rent av hatiskt. Om detta vittnar första Korintierbrevet kapitel 2. En oanlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det faktum att vi alla är andligt blinda i vår syndiga natur hör vi vår Herre vittna om i Matteus kapitel 13. Därför talar jag till dem i liknelser, för att de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia: ni ska förstå, ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men ändå inte se. Nya testamentet vittnar om och om igen genom det böner vi ser nedskrivna där, att det vi saknar, det vi är desperat behov av, är andlig vishet och insikt. Kolosserbrevet kapitel 1 vers 9 säger: vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Efesierbrevet 1 vers 17-19 säger: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, och att ni ska, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Varför ber Paulus detta? För att ingen finns som förstår. Och för det tredje: det finns ingen som av egen kraft strävar efter en relation med Bibelns Gud. En relation i villig underkastelse till hans lag. Om detta vittnar andra halvan av Romarbrevet 3:11. Om att det finns ingen som söker Gud. Här behöver jag knappast anstränga mig för att visa att det är så. Jag ber er ägna en stund åt att reflektera över alla de religioner och filosofier som finns eller har funnits i den här världen. Människan har i alla tider sökt sig bort från Bibelns Gud. De har sökt andra vägar, andra gudar som inte är några gudar. De har sökt efter livsåskådningar som passar dem, som får dem att känna sig bekväma i sin synd. De har sökt sig långt, långt bort från Herren. Stoltheten över att leva utan Gud i världen är orsaken till detta. Saltaren 10 säger: i sitt högmod söker den gudlöse inte Gud. I alla hans tankar finns ingen plats för Gud. Detta om något borde vara dödsstöten för den attraktiva kyrkan. Att locka syndare till gudstjänst, eller till bibelstudie, eller bönemöte, eller vad det än må vara, med floskler som: Gud älskar dig, Gud vill ditt bästa, Gud har en underbar plan för ditt liv, är ingenting annat än upprorisk otro. För vi vet att syndare inte söker Gud, nej, de hatar honom. Och oärlighet är det också mot din nästa, att inte tala den sanning som du har fått veta. Men påminn dem om konsekvenserna av att inte söka honom. Esra kapitel 8 säger: vår Guds hand är över alla dem som söker honom, och låter det gå dem väl. Men hans makt och hans vrede drabbar alla som överger honom. Och för det fjärde: det finns ingen god människa inför Gud. Romarbrevet 3:12 fortsätter: ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Det betyder inte att det inte finns relativ godhet i den här världen. Varje dag sker sådant som syndiga, bland syndiga människor som vi skulle bedöma som gott. Syndiga människor kan hindra misshandel. Det kan ge till välgörande ändamål. Utföra en livräddande operation. Ja, det kan offra tid och pengar och kraft åt att göra en annan människas liv bättre. Också Bibeln vittnar om att syndare gör gott mot dem som gör dem gott. Och vår Herre säger i Matteus 7, vers 11. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor åt era barn. Men detta bibelställe handlar inte om relativ godhet. Det handlar om att göra gott för att Gud har befallt det i sin lag. Det handlar om att göra gott för att ära hans namn. Godheten beskrivs i Nya testamentet som en kärlekshandling för hans namn. Hebreerbrevet 6, vers 10 säger: Gud är inte orättvis. Han glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att tjäna det heliga. Nu som förr. Men i sin fallna natur är människan oförmögen till detta. Och om detta vittnar profeten Jesaja. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv. Som en vind sveper våra missgärningar bort oss. Och för det femte. Vi behöver bli befriade från vår synd. Vi är slavar under den. Och vi kan inte av egen kraft bli fria från den. Hör Jesu ord i Johannes kapitel 8, vers 34. Jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Detta sade Jesus i en diskussion med några judar. Denna diskussion hade inletts några verser tidigare av Jesus då han säger: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och på detta påstående svarar de här judarna: vi är Abrahams barn och vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Vad de inte förstod eller ville förstå var att de var under syndens slaveri. Detta innebar alltså att de inte var fria. Fria att göra Guds vilja. De var slavar under synden och följde därför sin herre, djävulen. Men frihet finns endast hos dem som lär känna sanningen. Hos dem som blir friade av sonen. Jesus säger: om nu sonen gör er fria, är ni verkligen fria. Detta gäller inte bara judarna som Jesus talade till där och då. Detta gäller alla. Därför instruerar Paulus i sitt andra brev till Timoteus att Herrens tjänare i ödmjukhet ska tillrättavisa sin motståndare. Paulus säger: kanske låter Gud dem omvända sig så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till ur djävulens snara där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Detta är människans totala fördärv. Vi har fått höra Bibelns vittnesbörd om det. Och vårt samvete intygar att detta är sant. Vi är verkligen fördärvade i tanke, i vilja och gärning. Men vi är inte färdiga ännu. Tillbaka till psalm 51, vers 12, och vi ska avsluta där. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det faktum att David efter sin bön om förlåtelse genom Guds dyrbara Kristusoffer inte slutar där utan fortsätter med att ta sig an roten till sitt syndproblem, sitt eget innersta, hjärtat, visar att Davids ånger är genuin. Han längtar inte att i nästa stund få vända sig tillbaka till sin synd och fortsätta i den. Det bör påpekas att det inte är unikt för kristna att söka förlåtelse eller att få insikt om att man har gjort någonting fel. Men detta som skiljer kristna från icke-kristna, en pånyttfödd människa från en icke-pånyttfödd, är att vi har ett nytt hjärta. Vi är en ny människa som är så radikalt olik den gamla människan. Att det är en absolut nödvändighet att inte endast stanna vid förlåtelsen utan att angripa synden själv. Det som ger upphov till avskildhet från vår Gud. Det finns en stark känsla av skam, och det är en bra känsla. Att vi inte vandrar på Herrens vägar. Att vi har gjort något som smutskastar hans namn, som vanärar hans namn. Vi har fått en smak av något bättre. Något som inte är av den här världen. Gemenskap med Gud i evighet. Och även om kristna också är döende människor, så finns det ändå ett osläckbart hopp inom oss. Med vilket vi fäster blicken på det som inte är av den här världen. Och samtidigt en allt mer tilltagande avsky och avsmak för det som är synd. För det som är överträdelse av Guds lag. Här i 12:e versen ser vi det nödvändiga i den sant troendes reaktion över sin egen synd. Och över insikten om att synden är inneboende. Den kommer ur hjärtat. Ropet efter att ha skapat ett rent hjärta är det som David tar till näst. Förändra mig Gud, förvandla mig, är hans bön. Ordet för skapa är det hebreiska verbet bara. Detta verb används i skapelseberättelsen i det absolut första kapitlet i Bibeln, Första Mosebok kapitel 1, i beskrivningen av skapelsen. Det används för att visa när Gud skapar något ex nihilo, det vill säga ur ingenting. Vi som är skapade i Guds avbild kan också skapa. Men vårt skapande sker alltid ur något som redan existerar. Gud däremot kan skapa ur något som inte existerar. Och i Första Mosebok 1 används verbet bara vid tre huvudsakliga tillfällen. Först används det när texten talar om att Gud skapade himmel och jord, det vill säga materia. En andra gången det används är när Gud skapade alla levande djur, det vill säga liv med självmedvetande. Och den tredje gången omnämns det då Gud skapade människan, det vill säga liv med Guds medvetande. Och på alla andra ställen i skapelseberättelsen används mindre kraftiga verb för att tala om skapande. Så det här verbet bara, om det är så det ska uttalas, är jag inte helt säker på. Är alltså det ord som David använder i psalm 51 för att be Gud skapa någonting nytt, ett rent hjärta i honom. Med andra ord, han ber Gud göra ett mirakel i honom. Något som bara Gud kan göra. Det är ett skapande ur ingenting. Och detta är viktigt. Det visar att det som Paulus talar om i Romarbrevet 7, vers 18, när han skriver: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött, är grundat på den sanningen att Gud behöver skapa ett nytt och fundamentalt olikt hjärta. Som inte är av den gamla människan. Det behöver skapas ur ingenting, eftersom om ens en liten bit kommer från den gamla människan, från David själv eller från oss själva, så är det redan befläckat och har förgiftats. Det nya har förgiftats på samma sätt som en enda dropp gift förgiftar ett helt glas vatten. Det som behövs i Davids hjärta är, och i vårt, är inte bara en grundrenovering. Det är en total kastering av det gamla och ett ersättande med någonting nytt. Någonting som skapas ur ingenting. Gud behöver alltså börja med oss från början. Och löftet är att Gud kommer att göra detta. Ezekiel 36, vers 25-27 talar om detta. Där ser vi detta löfte till alla Guds heliga. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och följer mina lagar och håller mina lagar och följer dem. Så ta ha stort hopp i att Gud kommer att göra det för dem som tror på honom. För detta vi har talat om idag är vår andliga bakgrund. Allas vår andliga bakgrund. Vårt fördärv. Vårt synd. Vårt behov av förlåtelse. Jag vill inte säga att det är en lätt sak att förstå, att omfatta. Det är förutmjukande för människan att inse att hon av egen kraft inte kan komma till Gud. Att hon inte kan göra någonting som är gott inför Gud. Att hon är så fördärvad. Jag vet att det antagligen leder till starka känslor, till protest, till motstånd för den som hörde första gången. Så var det för mig. Och kanske också för den som ännu lever kvar i den föreställningen om att vi i grunden är goda. Men Bibeln säger att vi är befläckade med synd. Till sinne, vilja och gärning. Detta är förödande för den som håller till att människans vilja är fri. Att själv välja gott från ont. Att själv välja att tro på Gud. Men som vi kommer att se nästa gång då vi talar om ovillkorlig utkorelse, så är det inte så. Och detta bottnar i det att vi har fått vår vilja korrumperad av synd. Så du som inte har satt din tro till Herren Jesus Kristus, till dig har jag en allvarlig påminnelse. Din synd har gjort dig oförmögen om att göra det som är gott i Herrens ögon. Dina vägar är inte hans vägar. Och dina tankar är inte hans tankar. Du är död. Dina överträdelser och synder. Du lever i dem. På den här världens sätt. Och följer härskaren. Över luftens välde. Du är av naturen. Ett vredens barn. Bibeln säger att du är en mördare. Och en äktenskapsbrytare. I ditt hjärta. Listan för synder tar inte slut där. Men du har fått, men har du brutit mot ett enda bud, har du brutit mot alla. Är det inte sant att det skriften säger om dig är att du inte är rättfärdig i ljuset av sann rättfärdighet? Att du inte förstår Guds ord? För dig är det som dårskap och värt att förkastas. Att du inte söker Gud, den Gud som Bibeln vittnar om. Han som alena är suverän över hela skapelsen och värd att tillbes. Att du inte gör det goda. Det som är gott för att det sker till Guds ära. Han som ensam är god. Att du är slav under din egen synd. Den kontrollerar dig. Och du kan inte bli fri från den. Inte ens med den största viljansträngning. Du vet att du på samma sätt som David behöver förlåtelse för din synd. Du behöver försonas med Gud. Du behöver få ett nytt och ett rent hjärta. Och detta kan endast Gud, din skapare, åstadkomma. Han är den som format dig i ditt moders liv. Han är också den som kallar syndare till omvändelse. Han är också den som ställt fram Kristus Jesus som ett fullständigt syndaoffer till syndernas förlåtelse och försoning och gemenskap med Gud för var och en som tror. Så kasta dig till korset, omfamna det, se upp till honom som kan rena dig från din synd. Tvätta dig ren från din skuld, fäst blicken på honom. Fäst blicken på han som kan rena dig med hisop och tvätta dig så att du blir vitare än snö. Tro på hans löfte om att ge dig ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i dig. Om att ta bort stenhjärtat ur din kropp och ersätta det med ett hjärta av kött. Förtrösta på honom som utgjutit sitt blod, som dött, som återuppstått och som sitter på Faderns högra sida och ska komma en dag för att döma levande och döda. Och du som tror vill jag förmana och påminna om varifrån vi alla har kommit. Vi är av naturen redens barn. Vi var sålda till slavar under synden. Vi hölls fångna under syndens lag. Vi var döda i våra synder och överträdelser. Men genom den helige andes livgivande har vi blivit förlösta. Från andligt död till andligt liv. Gud har gjort oss levande i Kristus. Genom den helige ande. Så lev nu. Med detta som en ständig påminnelse om att, om Guds nåd. Om att det är han som gjort oss levande. Eftersom vi är oförmögna om att göra det själva. Var snabb med att be om det också. Var snabb om att be att han ska göra oss villiga. Både till vilja och gärning att följa honom och söka honom. Be att han ska fylla oss med kunskapen om hans vilja. Be att vi ska bli uppfyllda med all andlig vishet och insikt. Be att vi ska få visheten, så kunskapens ande. Be att vi ska få en rätt kunskap om honom. Be att Gud ska skapa ett rent hjärta i oss. Så att han, och att han kan ge oss en ny frimodig ande. Kom ihåg att vår Herre förmanade oss att så som grenarna inte kan bära frukt om det inte förblir i vinstocken, så kan inte heller vi bära frukt om vi inte förblir i Jesus. Utan honom kan vi ingenting göra. Som en segelbåt som är i gott skick och som har sina seglen i skick och är redo att fara ut på sjön, så kan den inte segla någonstans om inte vinden fyller dess segel. På samma sätt kan inte vi, trots god hälsa, såväl fysisk som psykisk, göra någonting utan Guds ande. Och detta är ännu viktigare då vi är i andlig nöd, i fysisk nöd. Så kom ihåg vår Herres ord. Jesus har sagt, min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så vänta inte med att förhärliga och söka efter din Gud. Redan idag, ikväll, far ner på dina knän och sök honom som har fört dig från mörker till ljus. Från död till liv. Inte på grund av någonting gott som finns inom dig, utan på grund av sin nåd. Vi behövde nåd för vår omvändelse. Vi behöver säkerligen nåd ännu idag. Så be tillsammans med David. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Amen. Låt oss be. Gud vår far, vi har blivit påminna om vår egen andliga bakgrund. Om vår synd som är så fastetsad i vår egen natur. Om vår oförmåga att söka efter dig. Att förstå det som är ditt ord. Om att göra det goda. Om att vara rättfärdig. Jag har förstått att vi är slavar under synden. Och jag har förstått att det är endast genom din ande. Genom din kraft. Som vi kan få andligt liv. Bli på nytt födda. Far, bevilja oss den nåd. Den helige ande som gör att vi kan leva ett liv till din ära. Fyll oss med kunskapen om din vilja. Fyll oss med all andlig vishet och insikt. Och hjälp oss att leva liv som ärar dig. Och som helgar ditt namn på alla sätt, genom att vi bär frukt i alla slags goda gärningar. Hjälp oss att vittna inför dem som är andligt döda, som inte förstår, som inte är goda, inte i dina ögon, far. Hjälp oss att tala om den sanning som du har förkunnat för oss. Hjälp oss att tillsammans med din ande öppna deras ögon, så att de kan se vilket behov de har av en frälsare. Om att det finns liv. Och löftet om en ny ande, ett nytt hjärta i Kristus Jesus. Far, jag ber för dem som har hört denna predikan och som blivit överbevisade om sin synd. Far, må du frälsa dem. Må du inte lämna dem nu i deras andliga nöd. Nej, far, för dem till frälsning. För dem till korset. Dra dem till Kristus. Låt dem få skåda hans gärning, hans frälsning, hans rättfärdighet. Vi vet att det är genom hans utgjutna blod som vi blir tvättade rena. Far, verka i oss. Den helige ande vara med oss alla. Jag ber detta i Jesu namn. Amen.